Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då är vi hos Hela människans verksamhet här i Gävle och jag träffar Daniel Strand som är 43 år gammal. Ja, du muckade idag från frivården.
Stämmer, eller ja, stämmer. Från anstalter blir men det är frivårdens beslut då. Så, ja.
Precis, så att du hade suttit inne nu 15 dagar för att du inte hade dykt upp riktigt på de mötena som du skulle.
Stämmer, ja. Mycket väl faktiskt. Jag missade 11 möten, så, men det är ju på grund av att man har ju liksom haft lite komplikationer med bostad och etc. etc. då.
Ja.
Och missbruk och sådär och i det och för att man ska kunna orka överleva och klara liksom nätterna när man inte har någonstans att ta vägen och om man inte, när inte hela människan hade uppe till exempel och då fick man ju vara ute och vandra, vart det lite jobbigare och lite tuffare levnadssätt, så då var man tvungen att göra vissa saker som man kanske inte egentligen vill göra.
Nej.
Så.
Vi sitter ju nu med ett gäng sängar runt oss här. Det är här man sover för natten.
Stämmer. In i den här matsalen, eller som det var förut en gång i tiden innan vi gjorde om det till ett sängställe, så vet du, ja, sover vi här på kvällarna från 8 då till 8 på kvällen till 8 på morgon då när de tar över härberget då. Kan man säga.
Vet du vad du ska sova idag?
Jag kommer att sova förmodligen. Jag ska försöka fråga om jag får be om det där jourrummet en natt till, eftersom jag har precis kommit ut och visste inte att min kvinna skulle ha varit ute redan i måndags. Så jag kommer ut till en kalabalik kan man säga, där jag känner att det skulle inte kännas okej för mig att bara bli utstött liksom. Jag hade någonstans att vara innan de tog mig och det var ju det där rummet och då såg det inte ut så där.
Nej.
Nej. Och vet du, så jag kommer till en har varit nog lite mer chockartad utgång kan man säga. Där jag fick gå ut själv, hon kom inte och mötte mig och du vet massa såna här konstiga funderingar och tankar man får när man är i relation också, du vet, mycket som händer, mycket du, intryck idag.
Du har en del att reda upp idag då?
Jag har en del att reda upp idag, det har jag.
Hoppas att det går bra.
Ja, men det kommer det att göra. Jag vet att det här med alltså de är så fina människor som jobbar här på hela människan. De liksom, de vill ju verkligen ens bästa, så det märker jag, och att de orkar hålla i som de gör, det är ja, fantastiskt tycker jag, måste jag säga.
Håller med. Du har ju varit bostadslös i 9 år.
Ja, nästan. Jag och min sambo, vi hade bostad ändå från 2015 till 2018. Då var vi nyktra.
Okej.
Okay. Så vet du, då jobbade vi upp oss från att inte ha någonting till att bli utskriven från socialtjänsten och inte vara som man kallar det normal inom kriminalvården då, så blir man en normalgraden kallas det för. Först är man i en hög risk för återfall i kriminalitet och missbruk. Och när du har kommit förbi den fasen och har varit nykter tillräckligt länge, då blir du som normal, då blir man som dem. Man skulle kunna jobba där i stort sett. Samma lika människor, alltså vi är på samma plats. Och i socialtjänsten, där fanns det inga fack längre för att sätta oss i, så där hamnar vi också i ett där de sa så här, ni ska inte vara här längre, ni platsar inte här, ni ska ut på jobb, ni ska vara ute och jobba egentligen, ni har liksom bostad, vi hade alla förutsättningar, så vi fick ju också jobb, båda två vart anställda, men så kom tragedi.
Vad var det som hände?
Först hennes mamma dör. Sen dör min lillebror. Och sen dör hennes lillebror.
Oj.
Så det vart liksom trauma efter trauma efter trauma. Som satte en PTSD-variation på mig som jag liksom inte riktigt har kommit ur än. Jag försöker liksom varje dag liksom brottas med just att komma ifrån den där man fick se sin lillebror liksom ligga på golvet död av missbruk. Alltså, där liksom han lovade mig ändå 4 dagar innan att nej, men jag är en krigare, jag dör inte. Jag bara, men snälla, jag gick ner på knä på bussen. Jag bad om ursäkt. Jag bara, snälla brorsan, alltså jag ber dig. Du måste ta det lugnt, sa jag. Jag vill inte ha ett samtal till mitt jobb där de säger att du har dött. Det tog mig 4 dagar jag fick det samtalet. Mm. Fick det och det är bara det så här. Alltså, jag bearbetar det. Jag försöker att jobba med det varje dag, att kunna liksom ändå få någonstans prata om det, va? För får jag prata om det, då går det liksom du läker på något sätt.
Har du fått någon hjälp från samhället i det här fallet?
Nej, alltså jag har inte bett om det heller egentligen. Nej, utan jag har bara gått omkring och varit sjukskriven egentligen från min läkare, så jag går ju på sjukpenning fortfarande, förutom då när man åker fast då, så här som man gör då avbryter de ju ens sjukpenning, och då står man ju idag då som jag har inga pengar idag. Vad ska jag göra för att överleva? Ska jag behöva göra något kriminellt nu för att jag ska kunna?
Jag har ingen försörjning.
Ingen,
jag vet inte.
Så jag måste, och sen dessutom jag har ingen mobilbank-ID, för den telefonen gick sönder, och sen har jag ingen bankdosa och jag har ingen ID-handling, vilket gör att jag kan inte någonstans överhuvudtaget få hjälp egentligen, för att jag själv finns inte. Förstår du? Alltså, som att söka mig idag, om jag skulle vara svensk ens, du vet, jag finns inte i systemet. Söker man på mig, mitt personnummer idag, då står det okänd. Det för att jag har hamnat utanför systemet.
Vad kan du göra då? Alltså, vilka kan du vända dig till i den här situationen?
I det här fallet får jag försöka få, jag vet inte vem som kan egentligen identifiera mig som har den befogenheten egentligen och identifiera mig, för det måste ha ditt ID-kort. Jag vet att polisens den styrker inte längre. Det måste vara någon i familjen. Min familj, jag har hela min släkt och alla mina kusiner och mostrar och hit och dit och morbror och bröder. Och
var är de?
De finns här omkring i Brynäs och Bomhus och Men jag valde som 16-åring att avsäga mig all kontakt med hela min släkt, inklusive min mamma.
Vill du berätta lite om din barndom? Hur såg den ut?
Min barndom såg ut ungefär som att den gör nu.
Faktiskt. Vill du utveckla lite?
Alltså, få mat på bordet, vad måste jag göra? Ja, det som krävs för att få mat på bordet. Då får jag ju antingen sälja någonting jag har. Och har jag ingenting, ska jag inte sälja någonting. Då får jag stjäla.
Hur gammal var du när du började stjäla?
6 år.
6 år. Ja. Var det inte grannarna och snod mat då?
Nej, jag var så himla fräck. För att, jag tror jag förklarade mig det redan som av min mor. Faktiskt manipulera, ljuga folk i ansikte utan att visa en tillstymmelse till reaktion själv, att du liksom någonstans blir som en psykopat, så att jag kunde knacka på en dörr, vilken dörr som helst, var som helst.
Ja, vem säger nej till en 6-åring?
Ingen.
Nej.
redan då, alltså att man var sån.
Blev du upplärd att göra det här typ, eller?
Nej, alltså det var överlevnads alltså överlev, för att jag skulle överleva själv, för jag fick inte någonting hemifrån oss.
Så du fick tjäna ihop din egen mat typ.
Typ, ja. Och det började så.
Men i skolan då?
Alltså jag hade ingen skolgång. Alltså när jag började högstadiet kan man säga. Alltså jag har gått i 9 olika skolor alltså. Ja, så jag har fått jobba alltså.
Ja. Ja. Men alltså vilken situation var dina föräldrar i? Var de missbrukare då eller vad?
Nej, alltså min mamma kan vi säga har väl den problematiken. Min pappa däremot, han är en arbetsgubbe, min pappa. Han har jobbat i 42 år på Korsnäs och bra arbetsmoral faktiskt.
Var han lika bra farsa?
Nej, det var han inte. Han fanns inte så för mig. Jag fick ju söka honom, för han liksom, han gick och träffade min moster. Så det vart liksom lite jätteinvecklat alltså. Mm. Så, jo. Men jag är inte så mycket kontakt med honom så heller, utan det är mer, jag vill inte blanda in min pappa. Min pappa har aldrig gjort mig illa på något sätt någonsin. Han har egentligen velat varit där men inte kunnat på grund av kärlek, om man säger så. Alltså, man väljer bort vissa saker i livet för sin kärlek till exempel. Och då valde han bort mig då, för att hon ville inte att jag skulle vara delaktig i den familjen. Mm. Och tyckte väl att det var lite skamligt att man är kusiner och bröder i samma då, och skämdes väl över det då, kanske, tror jag. Jag vet inte. Jag...
Men mamma, du bröt kontakten där med resten av familjen så småningom.
Yes.
Var det på grund av det här med
jag var redan 10 år när jag ville flytta därifrån.
Ja.
Ja.
Vad var det som gjorde att du bröt?
Det var nog att jag såg att min släkt är sjuk. Jättesjuk. Och jag vet att jag själv är sjuk.
Är det alltså, liksom det är droger som spelar in? Eller
nej,
det, så
det
är inte,
nej, det är mer psykiska, liksom,
psykiska
psykiska grejer. Som jag kanske inte borde prata egentligen om så pass
rädd. Du säger vad du vill.
Ja, så ja, men alltså det jag håller mig till, att jag vet att jag är sjuk. Men inte mentalt sjuk.
Mm.
Ja.
Så kan det vara. Men om man bortser från det då, vem är du? Vem är Daniel?
Jag är en 43-årig tvåbarnspappa. Som har försökt och klarat mig ifrån missbruk kan man säga. Jag var ganska sen in i mitt missbruk. Jag var 27 år när jag provade första gången i mitt liv.
Knark. Amfetamin då? Ja.
Och någonstans där fann jag min liksom... genom mina diagnoser som jag har och fått diagnostiserade då, så har jag fann jag min medicin kan man säga. Jag har aldrig någonsin visat allmänheten att jag är en missbrukare och aldrig låter dem fått se det heller egentligen.
Mm.
Du skulle inte se på mig idag om jag skulle, Daniel, det kan jag lova. Du skulle inte se på mig idag om jag har tagit någonting eller inte tagit någonting.
Mm. För att, det jag tror dig.
Jag är den typen av person. Jag vill inte visa människor. Det är bara för mig egentligen medicin.
Mm.
Alltså för att jag ska fungera. För att jag ska kunna liksom...
Någon typ av självmedicinering? Som
ja, fast ändå någonstans blir det ett missbruk eftersom jag tar det på fel sätt.
Men de här diagnoserna, vill du berätta någonting om vad det är för typ
alltså
av...
Jag har, för mig på min tid, 90-talet, när jag fick min diagnos, det hette den MBD från början. Och det står för Mineral Brain Damage, alltså mindre hjärnskada. Då.
Mm.
Och idag är det väl en klass... Eller ja, sen var det en DAMP-variant av den. Och det var väl ganska roligt, tyckte väl de flesta. När det hette DAMP och många kallade sa ja, jag har DAMP och dit och DAMP. Ja, och sen var det väl ADHD tror jag, som det är klassat idag då.
Mm.
Man är väl lite hyperaktiv och har väl lite mer energi, men jag ser inte det som något negativt. Jag ser bara det som positivt. Jag ser ju att jag har någonting som inte någon annan har, lite unikt.
Mm. Verkligen. Mm. Och det finns ju mediciner också för att tygla.
Det finns det. Men jag är omedicinerad.
Ja. Mm. Och nu är du ren också från droger sen du har varit inne på...
Ja, i alla fall 15 dagar.
15 dagar. Ja. Du planerar att försöka fortsätta med det?
Yes, jag vill ju någonstans ändå kunna... Om jag ska kunna få hjälp mer ifrån hela människan så måste jag också visa att jag vill själv, alltså vara nykter. Eller vill någonstans i mitt liv. För annars står jag bara och trampar vatten. Det, och det vill jag inte göra. Jag vill ju komma någonstans. Mm. Jag vill ju utvecklas. Jag känner att jag vill inte bli sjuk.
Om du fick drömma då, om 5 år, vem är Daniel Strand då?
Då har jag flyttat till Finland.
Okej.
Okay.
Har du rötter där eller?
Nej, det har jag inte. Utan jag har tänkt att bara byta land. Vill bli bonde. Som jag ändå höll på att studera liksom i nästan 3 års gymnasietid på. Där jag får ta hand om mina djur. Jag får ha min mjölk. Min egen mjölk.
Fantastiskt.
Ja, det skulle vara så jävla häftigt. Alltså. Och sen... ja, men att jag får vara självförsörjande, att jag får vara min egen liksom. Det är ingen som bestämmer över mig, mina tider, vad jag gör. Jag får börja om ett nytt liv, jag får ta körkort igen. Jag får liksom, här har jag inte de förutsättningarna i Sverige. För att kunna få körkort här måste jag, då har de, ställer de krav på mig nu. Krav som jag kanske inte kan uppfylla.
Alltså, vad lite lätt vad
ja, men till exempel sköta möten till exempel som de vill att jag ska gå på frivård. Det är inte lätt att gå på de här mötena. Jag har som sagt vad jag har den här PTSD:n som jag pratade om. Står i mitt läkarintyg. Jag har svårigheter och ta mig till plats.
Mm.
Till spelar ingen roll vart. Spelar ingen roll. Jag vet om att jag ska någonstans om 2 veckor. Jag vet redan 2 veckor innan att jag ska till en plats. Och jag sitter och matar den i mitt eget huvud och säger till mig själv, du vet att om 2 veckor, den här tiden klockan 1 ska du vara där. Ja. Den dagen kommer.
Då är du borta.
Då är det bara som det är helt borta. Tills kanske går 2 timmar efter tiden. Jävlar, jag skulle iväg på möte klockan 1. Ja, men nu är det redan för sent.
Ja.
Och så kan man lägga det åt sidan. Och så tänker man så här, då slår man på sig själv lite grann. För man har ändå planerat i 2 veckors tid och gått omkring och haft det här tiden i, du ska dit. Vet att min läkare sa så här när jag kom dit och en kille som jobbar med bara försäkringsärenden. Han stod och applåderade när jag kom så här 5 timmar för sent. Förstår du? Då stod han och klappade händerna och tyckte att jag var duktig för att jag kom 5 timmar för sent. För jag kom ändå dit. Förstår du? Men jag slog på mig själv för jag tyckte jag var så jävla kass för att jag inte kom dit. För att jag visste ändå om 2 veckor innan visste jag att jag skulle dit. Varför kan jag inte komma i tid? Vad är det som blockar mig där? Att det blir stopp.
Har du något svar själv?
Nej, jag har fortfarande inte det än idag. Varför det tar bara... Som att det tar stopp. Ja. Det är ungefär som att jag får en information för mycket i min hjärna så den blockar resten av hela min dag.
Ja.
Alltså, det kommer in någonting och så bara så försvinner allting. Och det är ganska skrämmande och lite irriterande faktiskt. Och jag vet inte varför.
Sen när började det bli så här?
Brorsan dog.
Sen brorsan dog. Och det, när var det i tiden?
Det är 5 år sedan idag.
5 år sedan.
Ja.
Och det är någonting med den där posttraumatiska stressen.
Ja, det är det jag tror, va? Alltså det är ingenting som jag har fått diagnostiserat. Eller att jag har fått,
nej, man vet ju inte.
Nej, men det är bara min egen liksom, mind som säger att det måste vara någon block. Det är någonting som har blivit blockerat. Någonting har hänt i alla fall. Blivit en traumatisk grej som har gjort att jag liksom kommer inte förbi den där För jag menar, jag gick till jobbet. Jag jobbade, började 10, alltså 6 på morgon på när jag höll på att kapa plåt på Aldeholms mekaniska.
Ja.
För jag gjorde det. Jag jobbade en sväng innan min bror gick bort. Alltså. Och då gick jag dit ändå. Jag var där 10-6, alltså, ändå fast jag började 6. Jag var där 10-6 varenda gång, stämplade in 10 minuter före bara för att ja, men det var skönt. Jag kunde ju komma i tid och jag hade inga problem att komma i tid. Nej. Alltid i tid.
Ja.
Alltid var tid på alla möten som vi gick på, alla möten för socialtjänst, alla möten kriminalvård, allt.
Mm. Det hände något där med din lillebror.
Det hände, ja. Och sen att hon liksom förlorade sin mamma och förlorade sin lillebror. Och, ja, det hände mycket.
Det var
alltså
för mycket för en människa, helt enkelt.
Jag tror att det varit för mycket för oss. Ja. Båda två faktiskt.
Ja.
Det
förstår jag.
Ja.
Men jag tänker på det här att bli bonde i Finland då. Vad skulle kunna vara första steget att ta sig dit?
Oh, jag vill liksom göra klart det som är här i Sverige först, så att jag liksom de personer och de människor som jag har liksom någon alltså personlig kontakt med göra rätt för sig, kan man säga.
Ja, men det är väl jättebra. Börja med att avsluta det. Eller liksom.
Ja, börja med att avsluta det som har varit kaos i ens liv.
Ja.
Vi ska göra i alla fall en sak tillsammans, jag och min käraste. Så att innan vi har blivit klar med den, då kan vi åka till. Om hon vill följa med mig till Finland så åker vi dit. Annars åker jag dit själv. Vilket fall som helst, för det är min plan.
Hur mycket har du kvar på själva jordbruksgymnasiet och sånt där då? Eller alltså, behöver man det?
Jag
eller?
Vet inte. Alltså, det räcker väl egentligen med att du har en företagsplan där i och som du kan utveckla i vad den ger i inkomst och etc. etc. Och för mig är det liksom, ska det vara en inkomstkälla samtidigt som det, för att det ska vara självförsörjande. Mm. Ja.
Men det är ju verkligen bra, alltså, det ligger ju tiden också. Vi behöver ju mer jordbruk i hela Norden, så att...
Ja, så jag tycker det, jag tror att det kommer bli en, jag kommer att vara, kommer i alla fall hålla på med kossor, grisar och höns, och sen blir det egen alltså odling då, där jag odlar min potatis och morötter och, ja, men som en mandermans ungefär kan man ju säga. Men hon ska ju ha, vill jag då, om hon följer med mig, så vill jag att hon ska ha sin dröm också. Det är ett café med sin blomsterarkitektur som hon har, ja, som hon vill hålla på med då. Och då tänkte jag att det ska hon ha också.
Fantastiskt. Jag håller tummarna.
Tack.
Hur ofta kommer du hit till Hela Människan?
Jag är här varenda dag, måndag till söndag.
Ja. Hur var det? Kommer du ihåg första gången du kom hit?
Yes, det gör jag.
Kan du ta oss tillbaka?
Första gången jag kommer hit, då är jag här för att hjälpa alla andra, för jag hade bostad. Så när jag åkte i stort sett varje dag till Tempo och handlade för 500 spänn varje dag. 15 000 i månaden då, kan man säga. Bara för att ge. Men jag hade ju råd med det eftersom jag levde på ett annat, ja, jag levde lite kriminellt också då, så ja.
Men fick väl ihop pengarna. Fantastiskt och fick att du la pengarna på det, även om de kanske kom från något.
Alltså jag säger så här, jag har ju aldrig blivit så mottagen heller, någonsin, efter jag inte hade någonting. Alltså från de som är äldre, som har liksom det där kvar, de, alltså var liten grej som jag ändå hade gjort, de sa du har hjälpt mig. Ja, men alltså, jag räknar inte med att jag ska få det tillbaka, men att de går tillbaka fast de inte har någonting är så fint, va. Det är hjärta av guld alltså. Mm. Då började jag liksom någonstans trappa ner mitt missbruk också, för jag tänkte, ska jag ändå liksom få hjälp ifrån dem, då måste jag också kunna visa att jag sköter mig.
Mm.
Och där någonstans började jag och hon titta åt ett annat håll och börja liksom prata om att vilja göra något annat än det här. Och,
var det då den här bondeidén föddes?
Nej, den har funnits länge.
Den har funnits länge.
Ja, jag, alltså, sen jag gick i skola 14, 15, 16, 17 så höll jag på. Jag klev upp 4:30 på morgonen, gick om mjölka korna och mocka buren för kossorna och slängde fram hö åt dem. Och
hade ni lantbruk då? Liksom?
Jag hade lantbruk där i Järna som jag gick på Salto.
Salto kvar där?
Jajamensan.
Ja, de som har så fint mjöl och allting.
Jajamensan, med jättefina egna liksom, naturprodukter. Alltså, ja. Som de, ja, där har jag gått i skola faktiskt. Privat och internatskola som det kallas då. Det
okay.
Kostar 500 000 att gå där.
Ja, det är inte gratis.
Nej. Men det gav vi mig ändå. Så gick jag i Bollnäs innan det också. Det var också en internatskola för personer med handikapp eller problem, mm. alltså funktionshinder. Mm. Men de skola som skulle vara fyra år då, naturbruk gick jag där. Då hade man 5 veckor som var liksom redan planerade, alltså hur ja. Dunder som helst för en person som har ADHD till exempel, strukturer
ja.
och liksom, så man visste att den här veckan, ja, då gjorde man bara det här. Mm. Nästa vecka då gjorde man bara det där. Och så veckan på och bara det. Och det funkar för mig hur bra som helst. Alltså. Jag älskar ju liksom det som man fick göra. Man fick hålla på med skogsröjning och man fick hålla på med att köra 6-hjulingar och prova alla olika traktorer. Och
det är jättekul.
Alltså det var hur roligt som helst. Och det är väl det som har fastnat kvar någonstans. Liksom det där gjorde jag när jag var ung. Det där skulle jag ju faktiskt vilja hålla på med. För det är ju någonting som var skitroligt då tyckte jag. Så varför ska jag inte kunna göra det idag?
Verkligen.
Så jag vet att jag har en stark stomme, så att jag menar, jag skulle ju orka hålla på med det. Jag är ju bondstark, för att jag har ju hållit på vare bonde kan man ju säga.
Ja, men det är ju superbra. Vad har du annars då för intressen och sånt?
Ja, musik.
Musik, spelar du själv då?
Nej, alltså inte så mycket så att jag spelar själv, men sjunger mycket.
Sjunger mycket? Någon speciell genre eller?
Mest ballader.
Ballader, okej.
Okay. Ja. Mer än sån här men kärleksballader. Alltså.
Finns det någon favoritlåt?
Nej, det finns det faktiskt inte. Jag älskar all...
Bra ballader.
Ja,
släng dem på Daniel så sjunger
alltså,
du dem.
Jajamensan, släng på med sån här 80-90-tals ballader på alltså, Richard Marx eller någonting sånt. Då kan vi köra.
Jag tänker på Högt över havet med Arja Saijonmaa.
Uff, nej, det är nog liksom lite överkurs tror jag.
Okay. Tänkte du ska till Finland här. Ja. Kan du imponera med?
Ja, det skulle vara imponerande om vi hade kunnat det. Alltså.
Ja. Fantastiskt. Men de som kommer hit då, vilka är det som brukar dyka upp här på Hela människan?
Alltså vi är ju ett samlat gäng som kommer, alltså egentligen vi är tror jag 15 personer som kommer hit i alla fall som är
stammisar
kan man säga. Ja.
Ja.
Som man har ett annat personlig relation med. Då. Vissa är man mer kompis med, vissa är man mindre kompisar med. Då.
Så. Det är väldigt trevlig stämning. Jag satt och åt lunch här med gänget.
Yes.
Så det är väldigt trevlig stämning och folk pratar med varandra. Och...
Ja, man försöker i alla fall socialisera sig. Det spelar ingen roll vilken typ av människa det är. Alla är välkomna. Alltså det...
Vad skulle du vilja säga till politikerna som bestämmer här i Gävle?
Uff, Jimmy Åkesson. Jag skulle vilja säga till honom så här...
Är det han som bestämmer? Alltså,
jag är inte SD som håller...
Jag har ingen aning. Faktiskt.
Jag vet inte vilken det är som håller i flaggan idag, men SD verkar väl ligga ganska högt i topp, tror jag.
Ja.
Gör de inte
men
det?
Ingen aning. Men säg till vilken politiker som helst.
Jag säger till alla politiker, säger jag till. Inte bara till Jimmy, utan jag säger till alla politiker så här... Kom till verkligheten. Se hur den ser ut. Döm inte före kolla runt omkring i världen, utan sitt inte bara där och tro massa, utan ta reda på fakta. Gå till källan. Källan är hela människan till exempel. Kom hit och kika. Alla politiker, kom hit och titta. Vill ni se verkligheten, då bör ni komma hit och se. För att det räcker inte att ni sitter bara där ni sitter och tror hur det ser ut. För att som politikerna säger, det finns inga bostadslösa i Sverige. Vakna. Vi lever 2023. Det finns minst 50 stycken bostadslösa här bara i Gävle. Bara Gävle.
Ja, precis. Och det är ju inte den största staden.
Nej. Alltså, jag säger bara Gävle, säger jag minst 50 stycken. Alltså. Sen tar vi Stockholm. Oj, då var det lite större storstad. Mer befolkning, definitivt mer bostadslösa.
Absolut. Så man kan säga, det är en stående inbjudan till alla politiker. Kom ner hit, ät lunch, samtala.
Jag säger det. Ni är så välkomna hit och få se hur verkligheten ser ut.
Ja.
Hela människan kommer att visa er, och även de personer som är där, de är inte någonting ni behöver vara rädd för överhuvudtaget.
Nej.
Det är människor som har hamnat utanför bara, liksom kommit fel på något sätt. Fått inte rätt förutsättningar och inte rätt hjälp. Mm. Med rätt hjälp så skulle inte det här finnas. Alltså, det kanske finns, men inte på samma sätt.
Nej, det skulle betydligt mindre med rätt hjälp.
Yes.
Fantastiskt, Daniel, att vi fick en insyn i ditt liv och att du valde att dela med dig så öppenhjärtligt.
Självklart.
Ja, och jag tror att vi kanske får ett vykort från Finland om några år.
Så kan det vara.
Där du står på en skördetröska eller någonting.
Så kan det vara. Kanske mina barn är med på bilden.
Ja, jag hoppas det.
Ja, jag hoppas också.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.